Hej och välkomna till podden som handlar om samhället som designar sig själv. I det här samtalet så möter vi Sara Modig som är founding partner på Modig och Binås och Maria Björklund som är tjänstedesigner på Transformator. Vi pratar om hur demokrati och design hänger ihop, hur design skulle kunna stärka och förändra vår demokrati samt styrkan i att faktiskt inte veta vart man är på väg. Ni kan få börja med att presentera er själva. Maria, vem är du och vad gör du?
Jag jobbar som tjänstedesigner på Transformator. Och har väl en bakgrund inom både ekonomi och design. Eftersom jag har läst en kandidat i ekonomi och en kandidat i design. Så lite liksom en fot i varje värld där. Och då tycker jag liksom att tjänstedesign är en perfekt kombination av de här två ämnesområdena.
Spännande. Och du Sara, vem är du?
Ja, jag heter Sara Modig och är företagare sedan ett år tillbaka i företag som heter Modig Minås. Jag är också associerad konsult i Innovation Unit Scandinavia. Jag har en bakgrund i statsvetenskap och nationalekonomi och det låter ju som den perfekta byråkratutbildningen. Och det är också det som jag har gjort större delen av mitt yrkesliv. Jag har varit offentlig tjänsteman på Vinnova och regeringskansliet. Där har jag jobbat mycket med innovationsfrågor och sedan 2008 så har jag fått en ökad insikt och ett ökat intresse för design som metod och perspektiv på innovation och utvecklingsprocesser.
Spännande. Kan inte ni börja med att berätta något roligt projekt eller spännande projekt som ni har stött på senaste tiden som har inspirerat er?
Jag har på senare tid blivit väldigt intresserad av hur design hänger ihop med demokrati. Och inte minst på grund av att det är val om ett år. Och funderat mycket kring hur man med hjälp av design skulle kunna öka valdeltagande och få fler invånare att liksom göra medvetna val i demokratiska val. Så att det har jag funderat väldigt mycket kring och hoppas på att kunna få jobba med.
Det låter spännande.
Och jag tänker faktiskt på en sån megaprojektprocess som också har väldigt stark koppling till förvaltningsnivån av demokrati som innovationsstrategin, den nationella innovationsstrategin var och är fortfarande. Jag var projektledare under 2 år för den här processen och inser i efterhand att det vi gjorde var väldigt präglat av ett designbaserat perspektiv. Därför att vi gjorde inte riktigt vad som är liksom en traditionell strategi i förvaltningsvärlden, utan vi bestämde oss för att ta utgångspunkt i de som faktiskt skapar innovation och att i en tro på att varje människa faktiskt kan vara med och skapa innovation och ökat värde i samhället. Och utifrån det perspektivet se till vars och ens resurser och drivkrafter och motivation att bidra i de här utvecklingsprocesserna. Och det där är ju för mig väldigt mycket grunden av det som är design. Och därför så är det nog det som jag kommer att tänka på när du frågar.
Är det svårt att förklara det här om man träffar någon? Är det svårt att förklara hur ni menar, hur ni tänker?
När det gäller design? Egentligen inte, men det kan få ta lite tid och det är ju ett förändrat tankesätt och ett förändrat tankesätt på design och många har liksom en bild av vad det är och att man pratar ofta om resultatet liksom som någonting, men liksom så fort man ger det lite tid så är det inte egentligen så svårt att förklara.
Det där tycker jag är spännande, att man får ofta frågan, men vad ska det bli? Hur brukar ni svara på de frågorna?
Att det vet man inte. Och det är det som är styrkan.
Jag brukar ofta ställa motfrågan om vad den personen vill att det ska bli. För att vi är ganska benägna att ofta peka på någon. När vi ser någonting som behöver förändras så säger vi, ja men det här borde göras. Eller så här tycker jag att det borde bli. Och allt oftare så har jag kommit att ställa frågan, men vad gör du då för att det ska bli på det sättet som du vill att det ska bli? Att lägga tillbaka makten där den faktiskt hör hemma hos den person som ser ett behov av en förändring.
Vi har ju jobbat under senare år med något som heter designagenda, där vi har försökt beskriva design som en kreativ arbetsprocess med utgångspunkt från de framtida användarna. Vad betyder eller vad innebär en sån beskrivning av design för er?
Den innebär väldigt mycket tycker jag. För den går just från fokus på resultatet till fokus på processen. Och också det här att man har utgångspunkt i framtida användare som är så himla viktigt. Och det liksom återkommer i allt vi gör. Men sen tycker jag också det är intressant det den inte säger. Och det är ju just det här resultatet. För någonstans så blir alltså resultatet utav en process är ju det som vi måste använda. Och det är det som skapar förändringen. Det är först när användarna använder det vi har designat som vi kan uppnå en förändring. Så jag tycker att den är väldigt bra. Men jag tycker det är intressant att den inte tar upp det begreppet.
Ja, jag slås ju faktiskt av kopplingen till hållbarhetsbegreppet. Eller hållbarhetsperspektiven på samhällsutveckling. Därför att det handlar om de framtida användarna. Och det betyder ju att vi i våra processer på ett mycket tydligare sätt än vad vi har gjort hittills kanske måste också ta hänsyn till de långsiktiga effekterna av de beslut och de lösningar som vi utvecklar idag. Och då blir ju hållbarhetsperspektivet automatiskt integrerat egentligen i våra processer.
Nu har vi pratat lite om begreppet design. Vi ska gå vidare lite kring designmedvetna ledare. En sån tanke som behov som blev väldigt tydligt när vi jobbade med agendan var behovet av designmedvetna beslutsfattare. Tycker ni att vi har designmedvetna beslutsfattare i Sverige idag och i så fall vilka är de? Maria, vill du börja?
Jag tror att de blir fler och fler. Och det känns som att traditionellt sett så har de mest funnits i det privata näringslivet och då har man fokuserat väldigt mycket på det här resultatet som jag pratade om. För man har sett det som en konkurrenskraft. Men man börjar mer och mer förstå att processen är väldigt stark. Och på samma sätt så börjar också offentlig sektor att ta till sig det här. Och jobba med de här processerna och liksom resultatet. Inom politik som är väldigt så här långt ifrån någon värdeskapande process på samma sätt. Så är det väl liksom lite mindre av den varan. Men inom näringslivet så känns det som att det blir fler och fler.
Om man skulle prata om beslutsfattare i form av oss vanliga människor, är vi designmedvetna, tycker du, i Sverige?
Ja.
Ja. Tror du att vi kommer att behöva bli mer designmedvetna?
Ja. Alla behöver nödvändigtvis inte bli medvetna om processen, tänker jag. Men att jag tror att det finns någonting i oss som människor som gör oss medvetna av liksom det som finns runt omkring oss och det som är liksom resultatet av design som finns överallt. Det är liksom någon slags omedveten medvetenhet. Ja.
Sara, hur ser du på det?
Du är inne på någonting viktigt med den här omedvetna medvetenheten. Och man måste ställa sig frågan, är det viktigt att beslutsfattare, vare sig det är liksom på någon slags aggregerad politisk eller företagsnivå, eller jag som medborgare och användare och människa i vardagen, tänker att nu är jag del av en designprocess, eller nu är det jag gör, design. Och där skulle jag vilja säga att det är egentligen mindre viktigt än att de perspektiv som design ändå handlar om, fokus på de framtida användarna, fokus på ett samskapande berörda aktörer emellan, att man så att säga tar in och utgår ifrån de perspektiven. Och där, jag håller med dig Maria, fler och fler blir designmedvetna på den nivån. Sen så är det kanske inte alltid så att de vet att det är just design eller tjänstedesign eller något annan design som man ska efterfråga eller använda. Men fokus på användare och vikten av samskapande. Inom innovationsdiskussionen till exempel så har vi det här med öppen innovation och användardriven innovation som uttryck för egentligen strömningar i samma sak. Sen vill jag bara göra en liten reservation när du säger att politiken är långt ifrån de värdeskapande processerna. Det beror ju väldigt mycket på vad vi menar med värde. Och värde för mig kan ju vara både ekonomiskt men också socialt och miljömässigt. Och politiken på det sättet har ju i väldigt hög utsträckning förutsättning att vara en värdeskapande eller en åtminstone ramverksförutsättningsskapande process för hur vi gemensamt formar det samhälle och de erbjudanden som vi som konsumenter och som medborgare vill ha.
Jag tänker att vi kan uppehålla oss lite kring det, för det här är väldigt intressant att diskutera. Hur skulle vi kunna utveckla det här området i Sverige, tänker ni?
Jag tänker på, och jag håller med dig absolut där, och jag tror att det som jag menar handlar om att kopplingen, den direkta kopplingen mellan liksom användare och de beslut som tas i politiken är kanske lite mer svår att förstå som invånare. Och på det sättet blir det kanske liksom, det hamnar längre ifrån.
Där tänker jag att det kan ju vara så att formerna för den demokrati som vi har idag, den representativa demokratin då med de här valda församlingarna och där vi dessutom har en vald församling på EU-nivå som ju liksom ganska långt, vi pratar om ett demokratiskt underskott och så vidare på EU-nivå. Och de komplexa processer som ofta har väldigt liksom tydliga konsekvenser för oss medborgare i vår vardag. Att det är just formerna för den här representativa demokratin som inte längre förmår svara mot liksom min som medborgare, mina behov av att få en direkt koppling mellan de politiska besluten. Det har på något sätt blivit en, vad ska man säga, en byråkratifiering. Om det nu är förvaltningen eller vad det nu är som har kommit in och skapat det här avståndet, det har jag svårt att just nu på kort tid utveckla, men egentligen så är ju avståndet mellan politiken och mig som medborgare är ju det mest direkta. Även om vi nu har en då process där man egentligen bara kan göra den här återkopplingen vart fjärde år. Eller i folkomröstningar som då liksom omgärdade av ganska krångliga regler för att det ska bli till. Och jag tror att det är väl där som en spännande utmaning finns. Hur kan man utveckla den representativa demokratin på det sättet att politiken och människors vardag faktiskt återförs i närhet till varandra?
Det är precis där som jag tycker det vore så oerhört intressant att höra vad ni tycker på kring vad är det med design som gör att den skulle särskilja sig från andra processer då i ett sånt här sammanhang när det handlar om demokrati?
Och det tror jag väldigt mycket handlar om att om man inom liksom politik skulle bli mer designmedveten, att man skulle verkligen kunna förstå och skapa lösningar utifrån användarna som vi faktiskt vill använda. Och jag tänker på liksom, hur man kan involvera användarna i liksom politiska beslut. Hur vi kan få användare att förstå att politik är så nära. För jag tror inte att den vanliga människan känner det. Hur kan politik... Många människor idag är väldigt politiskt medvetna i vissa frågor. Men man är väldigt långt ifrån politiken så att säga i Sverige. Hur kan vi skapa de tydliga kopplingarna och få liksom, människor att förstå vilken, liksom, ja, vilken styrka det finns i politiken och vad som händer ifall man engagerar sig?
Jag tror att mycket av det här avståndet mellan människor och politiken handlar om att det finns ett avstånd och kanske en känsla av främlingskap för människor i gemen och den partipolitik som vi ser idag växa fram. Och där, jag är kanske idealistisk, men jag har någon idé om att det här kanske beror på att partipolitiken bland annat på grund av en kraftig medialisering har blivit väldigt kortsiktig. Vi pratar i lopp av mandatperiodsdemokrati som är någon slags motsvarighet till kvartalskapitalismen på börsen. Och kanske, jag börjar krasst säga att det kanske handlar om opinionsmätningsdemokrati. Vi liksom, partierna agerar mer och mer utifrån hur det här kommer att slå på nästa opinionsmätning. Ja, det är ju inte då det idealistiska. Men det jag skulle komma till som är det idealistiska inslaget i min tanke, det är att människor idag kanske saknar berättelsen om framtiden, om det framtida samhället. Och det finns det tyvärr väldigt lite av i dagens partipolitik. Och det är egentligen berättelsen om det framtida Sverige, det framtida samhället, är ju någonting väldigt politiskt. Men idag är det inte partipolitiskt. Och jag tror att det är framförallt där som främlingskapet och oigenkännandet finns.
Och det är också där, tänker jag, som design har en otrolig styrka. Att liksom dels med den här kreativa processen, men också det här framtidstänkandet. Och att kunna visualisera och beskriva hur en framtid borde vara.
Och där en annan aspekt, om jag får återkomma till det här med skillnaderna mellan liksom de politiska processer som vi ser idag. Två aspekter som jag tänker på. Det är för det första att politiken i väldigt hög utsträckning, också här med hjälp av media, har blivit väldigt mycket av en expertkultur. En kår präglad av experter och politiker och journalister. Det som design gör, det är ju att man tar samtliga intressenter och likställer egentligen, ja, är det någon som man möjligen sätter extra fokus på, så är det den framtida användaren. Som ju då i den här expertpolitik-journalistdiskussionen blir antingen väldigt abstrakt. Eller så blir det väldigt mycket fokus på ett enskilt fall. Utan någon koppling till systemnivån. Design tar användaren och sätter det i fokus. Men försöker samtidigt att bygga liksom den här helheten. Så tolkar jag det. Kombinera individen med systemet på ett sätt som jag inte ser något större utrymme för i dagens politiska processer och instrument. Och sen så har vi ju i Sverige och i stora delar av västvärlden politiska processer som bygger på ett väldigt rationalistiskt tillvägagångssätt. Vi utreder, vi tittar på forskningsresultat, vi tittar på statistik och så vidare och så vidare. Och sen så kommer vi fram till det här, så här ska vi göra. Och så genomför vi en storskalig reform. Titta på skolans område till exempel de sista åren som har präglats av genomföranden av storskaliga reformer som man baserar på urval, om jag ska vara snäll, av evidens och vällovligt grundade politiska övertygelser. Men det som då designprocessen tillför i det här, det är ju ett mått av lärande, ett experimenterande, ett utvärderande. Där man kan prova saker i mindre skala, vad funkar inte. Och så skalar man upp det över tid. Man tillåter sig ett kontrollerat experimenterande och därmed ett lärande som jag tror egentligen ligger väldigt nära människors sätt att agera naturligt liksom. Och det ser jag som två stora fördelar med ett designbaserat perspektiv i politiken och demokratin.
Det här, när man lyssnar på er, skulle man ju kunna tänka att det här är ganska utmanande ändå. Vad tror ni är den största utmaningen framöver för att komma en bit på vägen? Om ni fick en timme med valfri person att prata om design och samhällsutveckling, vem skulle det vara då?
Ja, just nu skulle jag vilja prata med kanslichefen på Valmyndigheten. Jag skulle vilja prata om demokrati, om Sverige, om design och vad design kan göra för demokrati och om hur design är en demokratisk metod för att utveckla tjänster.
Mm. Hoppas du får den tiden. Du kanske ringer.
Absolut.
Upp. Ja. Vem ska du ringa, Sara?
Jag ska ringa demokratiministern, Birgitta Olsson, som ju utgår jag ifrån. Det kan vara så. Jag måste erkänna att jag har dålig koll på det. Så förvaltningsdjur jag har varit, var Malmyndigheten kan vara. Det kan vara så att de ligger på justitiedepartementet. Men det kan också vara så att den ligger under Birgitta Olsson. Och där skulle jag vilja ha ett samtal faktiskt om de här frågorna som vi har varit inne på. Vad behöver vi av nya demokratiska, eller av utvecklade demokratiska processer? För det där är ju också faktiskt en aspekt av design. Vi börjar på något sätt i det som finns idag och bygger vidare på det i de här prototypande, de här iterativa processerna framåt. Så utifrån det vi har idag av demokratiska system som har tjänat oss väl och som också i internationell jämförelse håller hög klass. Vad behöver vi då göra? Vad är det, liksom det önskade läget i framtiden? Maria, jag är lite nyfiken. Hur ser ditt, apropå önskat läge, nu ställer jag frågor. Mm. Hur ser ditt önskade läge ut som ett resultat av det samtal som du skulle ha med chefen för Valmyndigheten?
Ja, mitt önskade läge skulle ju vara att jag skulle kunna få applicera en designprocess på ett demokratiskt val. Som vi har varit inne på förut, vi vet inte vad resultatet skulle kunna bli. Men att vara trygg i att applicera den här processen och att prata med användare, prata med invånare. Hur vill man själv engagera sig och involvera sig i demokratiska val? Och utifrån det, precis som vi pratar om här, lära sig, testa och skapa lösningar för att människor ska bli mer engagerade.
Vi är lite inne på det nu, men vi använder ju ett begrepp som vi kallar The Self-Designing Society. Hur skulle ni beskriva det, var och en? Vad tänker ni på när man säger The Self-Designing Society?
Jag tänker väldigt mycket på det samhälle som vi faktiskt lever i idag. Att mycket av all den förändring som finns runt omkring oss är ett resultat av design. Och att design bara funkar som förändring i det fall som användarna väljer att använda den. Så allt det som vi tar ett aktivt val att använda i form av tjänster, produkter, processer, det är ett resultat av ett self-designing society.
Mm. Det här tycker jag är en jättespännande framtidsbild också. Det är, man utgår från det där vi är idag, men också att skapa bilder om framtiden. Det gjorde ju du precis. Sara, vad innebär det för dig? Society designing itself.
Jag är lite inne på det som du säger, Maria, om att vi kan utgå ifrån det som vi ser idag. Men om man ska tänka sig någon slags utveckling ändå, så tror jag att det handlar om att vi blir i de organisationer som på något sätt skapar värde, oavsett om det handlar om offentliga organisationer, ideella organisationer eller näringslivets organisationer. Att vi blir mer medvetna om behovet av att utgå, av att sätta användaren och hens förutsättningar och motiv, drivkrafter, önskningar, behov i centrum. Och sen så tror jag också att fler och fler av de verktyg och de ansatser, de metoder som design använder sig av, när det börjar användas systematiskt och nästan integreras i de processer som vi ser och skapar värde i olika delar av samhället, då har vi nått ett steg till i the self-designing society. För som jag var inne på, någonstans ligger det ju i grundat i oss människor, tror jag, det här att pröva oss fram och söka efter det som faktiskt fungerar bäst, det som bäst svarar mot olika behov. Så på det sättet så kan man väl, som vissa forskare och designtänkare faktiskt menar, vi är alla designers, men det som jag tror kan utvecklas idag mer, så är det ju det här systematiserandet och liksom det systematiska användandet och tänkandet av verktyg och grundansatser i design. Att utgå ifrån användaren, helt enkelt.
Där tycker jag är en intressant fråga att ställa till dig, Maria. Hur ser du på, som designer, hur ser du på när någon säger att ja, alla är designers?
Ja.
Mm. Utveckla.
För att design, vi kan säga att design finns överallt och att allting alla gör är design. Men det kanske inte alltid stämmer, för att man, det finns ju också, man kanske måste vara medveten om den processen, och det är ett väldigt medvetet och systematiskt sätt att arbeta. Däremot att alla kan bli designers, absolut. Och jag tror att det också är så att det ligger också till grund av det här. Vi pratar om demokrati, och på samma sätt som vem som helst får skriva en bloggpost eller vem som helst får uttrycka sig i skrift, så får vem som helst designa någonting. Och så fort man har gjort det så har man ju också så här förändrat världen på något sätt. Och om någon annan använder det man gör. Så att och säga att alla är designers håller jag inte riktigt med om. Men att alla kan bli, och sen att alla är designanvändare och därigenom kan ta beslut och bestämma vad som ska finnas och vad som inte ska finnas.
Behöver vi bli bättre på att prata om det som så, att vi faktiskt alla är designanvändare?
Ja, det tycker jag absolut.
Vad behöver vi som pratar då, vad behöver vi ändra? Vad är den största utmaningen?
Och där tänker jag att det handlar om att vara medveten designanvändare, som vi var inne på förut, medveten beslutsfattare. Mm. Och att sprida kunskapen om vad man som individ, hur de beslut man tar om vad man gör och vad man använder, hur det liksom påverkar samhället, för det gör det ju verkligen. Så att mer sprida den medvetenheten.
Ja, jag tror precis som du att det handlar egentligen om att ge, eller att vi hjälpa människor att använda den makt som man faktiskt har i form av de val man gör. Att vara en medveten konsument, om vi tittar på vår roll då, som designanvändare i form av konsumenter. Men också i form av användare av offentliga tjänster eller tjänster från föreningslivet och så vidare. Om det är någonting som jag inte tycker fungerar, att faktiskt göra min röst hörd och använda den makt och de resurser som jag har för att faktiskt vrida det här i en riktning som jag tycker bättre motsvarar mina behov. Och naturligtvis i samtal med andra, men just den här egenmakt är ett laddat ord i svenskan ofta, men det beskriver lite grann om vad det handlar om. Att ta sin egenmakt på allvar och faktiskt använda den.
Och på det sättet så kan ju också alla bli medskapare i en designprocess. Vilket också är liksom the society designing itself. Kan vi skapa plattformar och utrymmen för människor att ännu mer vara med att liksom medskapa, då uppnår vi ju verkligen det.
Men då måste jag vara lite sån här frågvis och säga, men blir inte ni bara väldigt jobbiga då? Om ni ska vara med och när saker och ting inte fungerar. Eller är det så att det faktiskt finns en mognad för att man får använda sin egen makt och säga ifrån? Eller hur bra är ni själva på att göra det här? Och vad brukar ni liksom få för reaktioner om ni gör det?
Jag skulle nog säga att jag är bra på det, och jag tycker att andra människor också är väldigt bra på det. Och det märker jag liksom i mitt dagliga jobb, där vi involverar användare i designprocessen, att många människor blir väldigt stolta och nästan liksom lite så här, man blir oerhört glad att man får vara med och påverka någonting. Så att liksom alla smarta organisationer måste ju ta det här till sig, så att säga att man blir jobbig, det tror jag inte.
Utan, nej, det är bra.
Det är ju en bra distinktion du gör där, alla smarta organisationer. För nu finns det organisationer också i alla delar av samhället som tycker att man blir jobbig. För egen del kan jag väl säga att jag har blivit bättre på det. Jag har blivit bättre på att faktiskt ställa mig upp och säga att det här tycker jag inte funkar. Och jag är beredd att göra någonting åt det. Men det får man ju komma ihåg att det kräver också mer av mig som användare och som medborgare. Och det här tycker jag mig samtidigt se en viss tvekan inför. Man tycker det är jobbigt. Titta bara på diskussionen kring valfrihet. Där ett av de kanske, om jag får vara jättekrass, sämsta argumenten är det är så jobbigt med alla val. Det är sämsta argumenten kanske. Men samtidigt så är det en realitet som jag som tjänsteleverantör då måste förhålla mig till. Och det är samtidigt en jättenisch för olika mäklartjänster och så vidare. Men det är väldigt många som känner det jobbigt med att behöva göra aktiva val. Och ännu jobbigare kanske att faktiskt bidra till en förändring. När man tycker att man har fullt upp med skola, jobb, hämtning, laga mat och så vidare. Och även om det då handlar om någonting som inte fungerar ens på ens arbetsplats eller på skolan. Så blir liksom totalen av alla de här kraven som man upplever blir för mycket. Så där tror jag att vi har kanske en motkraft. Möjligen.
Men handlar det inte då om att designa de här processerna så att det inte blir jobbigt?
Absolut.
Och vad behöver vi göra då? Maria, du ser så här pilimarisk ut.
Nej, men det handlar ju om att göra det här medskapandet väldigt lättillgängligt. Det handlar om att låta människor själva bestämma vad man vill vara med och medskapa och inte. Oftast vill man ju vara med och påverka sånt som ligger väldigt nära om hjärtat och som påverkar mig och min vardag. Men att verkligen göra det lättillgängligt och finnas liksom samma sekund som man tänker det här skulle varit på det här sättet istället. Då ska man liksom stå där bredvid och ta emot det.
Vad är er bästa erfarenhet själva från någon tjänst eller någonting som har haft en sån smart process när man har känt att mina synpunkter och kunskaper var faktiskt väldigt välkomna?
Jag tycker restaurangbesök överlag brukar ha en ganska bra sån process. Mm. Även fast man kanske inte alltid väljer att svara ärligt. Men att mitt i, liksom när man sitter och äter, få frågan, smakar det bra? Då har man ju verkligen möjlighet att påverka, liksom att förändra eller till och med få välja någonting nytt.
Det är en bra metafor och det visar, det där exemplet visar också på konventionerna, att konventioner kan vara ett hinder faktiskt för att ta den här egenmakten, för de flesta av oss svarar ju kanske mer slentrianmässigt ja. Återigen, är vi beredda att ta liksom den här möjligheten till samskapande på allvar? Jag tänker faktiskt på, nu blir det lite smicker här, men jag tänker på de delmöten som jag har varit med i designagendaarbetet som väldigt bra exempel på det här. Där har jag känt en väldig öppenhet och ett samskapande mellan människor med genuint olika infallsvinklar och där jag då som i högsta grad lekman inom designområdet ändå blir tagen på allvar och verkligen kan vara med och räcka upp handen och säga att ja, men jag är med och gör liksom. Jag är inte expert på det här, men jag är användare och jag både kan och vill vara med och påverka och bli tagen på allvar för det. Det tycker jag är fantastiskt.
Det är ju roligt att höra, för det är ju det som är de här processerna, hur viktigt det är att forma sådana processer och ta ansvar. Att det finns människor som också faciliterar de här processerna, och där ser jag designvärldens oerhört viktiga bidrag att faktiskt kunna facilitera de här processerna där användare får av olika slag får bli delskapare. Jag tänker så här direkt på, alltså om vi ska prata om Sverige, vad skulle ni säga att Sveriges design idag står? För att en del i designagendan har ju varit att på något sätt förändra den här bilden av vad Sverige är. Att skapa en möjlig framtidsbild där vi säger att Sverige är en stark designnation och vi tar design på allvar i Sverige. Då har vi pratat lite om designerns roll som, alltså att facilitera den här processen för att möjliggöra att användarna blir medskapare. Det är en ganska annorlunda beskrivning av en profession. Hur ser du på det, Maria?
Jag tror att det här faciliterandet är jätteviktigt för designens liksom rollbeskrivning. Och att som designer är man ganska bra på det. För att det handlar ju, som vi säger, mycket om att ta in massa olika perspektiv, massa olika intressenter. Och på samma sätt så gör man ju det när man faciliterar sådana här processer. Jag tror att historiskt sett så har liksom designen jobbat ganska mycket på sin egen kammare, så att säga. Och att det därför blir en förändring som för vissa kanske kan vara svår att hantera. Men att det är en viktig förändring, det är det verkligen.
Hur ser du, märker du det när du pratar med människor som jobbar i branschen? Ser du några, att det är jobbigt med förändringar? Ser man den här förändringen tydligt?
Jag skulle säga att de flesta som jag stöter på redan har genomgått den här förändringen. Sen finns det ju självklart liksom andra, och man kan också prata om formgivning som liksom en annan disciplin i det här, där det kanske inte riktigt funkar på det sättet, utan där är det mer liksom, det touchar mer vid konst, det handlar mer om ett självförverkligande och så vidare. Men inom liksom den breda designdisciplinen så ser man absolut att det är så.
Mm. Det här är oerhört spännande. Jag tänker då på den här processen som du, Sara, pratade tidigare om, att man måste gå lite från den här expertrollen. Att skapa processer som då möjliggör att användarna blir medskapare och experter på sina egna erfarenheter. Hur tänker du kring den, alltså den utvecklingen i samhället? Har vi strukturer som stöttar idag att utveckla sådana processer?
Mer och mer, skulle jag vilja säga. Strukturer finns i form av en, vad jag förstår, internationellt sett duktig designkår. Med många starka företag. Vi har också en stark forskningsbas inom design i Sverige. Så där finns ju två viktiga grundstenar att bygga på. Sen tror ju jag att om vi tittar på då design inom politikens område och politikens genomförande i form av offentliga tjänster, så finns det fortfarande ganska mycket kvar att göra. Inom vård och omsorg så tror jag att bara senaste åren så har det skett jättemycket, där man nu pratar om patientcentrerad vård och det växer fram labbmiljöer där man verkligen utgår ifrån användarens vardag och just som du säger att användaren är expert på sina egna erfarenheter. Inom andra områden så är det fortfarande en bit kvar. Skolans område tror jag till exempel att det finns en del att göra på, trots att vi har haft elevdemokrati i hur många år som helst, så tror jag att formerna där också kan utvecklas väldigt mycket. Och sen får man ju inte glömma bort diskussionen om användare kontra, vad ska man säga, de samskapare som då är leverantörer av tjänsterna, vill säga professionen i de offentliga tjänsterna. Där tror jag det finns mycket kvar att göra också. Läkare, sjuksköterskor, lärare, de är ju faktiskt experter på att vara leverantörer, direkt leverantörer mot användarna. Och den där delen av tjänsteleveransen har väl blivit ganska, vad ska man säga, bortsedd från under utvecklingen sedan 1980-talet och så vidare. Där tror jag att det finns en hel del kvar att göra i alla delar av leveranserna av politiken.
Det där är en viktig aspekt som du tar upp, tycker jag, med medarbetarna och deras roll i att skapa attraktiva tjänster. Vad skulle du säga är viktigast? Att, jag tror det handlar mycket om det här att prata om framtida lösningar på ett annat sätt. Vad skulle du säga att den största utmaningen, eller vad behöver vi liksom förändra? Vad behöver vi styra om mot för att möjliggöra att en sjuksköterska faktiskt får vara expert också?
En grov förenkling av tillståndet i många offentliga tjänster. Jag säger många för jag tror att det finns också många positiva undantag från det här. Men det är ju att man har ju ett fokus och känner sig starkt begränsad av en kortsiktig förvaltning. Det handlar om att man har hela tiden resultatbudgeterna framför ögonen. Och det ska man naturligtvis ha. Det behövs ett ansvarsfullt hantering av medborgarnas medel, av det allmännas medel. Men det man har glömt bort, det är att i en långsiktigt hållbar förvaltning så måste det också finnas med ett utrymme för utveckling. Och det måste finnas kanaler, arenor där man säger hur kan vi göra det här bättre? Hur kan vi göra det mer resurseffektivt men också med en högre kvalitet för användarna, patienter, elever men också då de som faktiskt levererar tjänsterna och på det sättet i allra högsta grad påverkar kvaliteten mot användarna, det vill säga medarbetarna. Mm. Så att den här balansen mellan kortsiktig förvaltning och långsiktig utveckling av de samhällstjänster, av den politik som vi medborgare vill ha och behöver, är, skulle jag vilja säga, klon på, i den här diskussionen. Mm.
Om ni skulle gå in lite avslutningsvis här med, vi har touchat det, men Sveriges roll i framtiden. Är Sverige bra på det här? Ni har pratat om det, men vad skulle vår roll kunna vara i framtiden gentemot andra länder? Tror ni att vi kan agera som inspiratörer eller vilka ska vi lära oss av? Det är ju inte bara det ena eller det andra, men har ni några egna favoriter som ni har sett som jobbar så här?
Jag tycker att Sverige ligger väldigt långt fram i utvecklingen och just det här att, och det har vi gjort historiskt sett också, liksom varit väldigt duktiga på design, men att liksom pusha utvecklingen framåt och liksom se den liksom kraft som finns i design. Så att jag tror absolut att Sverige kan inspirera andra länder på samma sätt som vi såklart hela tiden inspireras av vad som händer i Storbritannien och i Australien. Och det finns liksom massa länder som man kan titta på. Och jag tror att anledningen till att Sverige kan vara så, att vi är så starka på det här, är ju att det är ett så öppet land och att vi så här värnar om demokrati så himla mycket. Det ligger så varmt om hjärtat. Och att design, som vi har pratat om här idag, är en så pass liksom demokratisk utvecklingsmetod där man måste ha ett öppet sinne. Och att det rimmar väldigt väl med vår liksom nationella identitet.
Ja, jag tror att Sverige kan inspirera. Sverige är nog kanske, jag skulle nog säga att Sverige ligger långt fram, men jag tror som sagt var också att vi kan lära väldigt mycket, precis som du var inne på. Danmark skulle jag vilja tillägga, bland de länder som är definitivt värda att inspireras av. Jag tänker att vi kanske kan inspirera som ett land som inom många områden i alla fall inte har tagit till oss möjligheterna med designtänkandet fullt ut, men där nu en väldigt snabb utveckling sker. Jag tänker inte minst på vård- och hälsoområdet. Jag tror att Sverige har en fördel i de här jämlika strukturerna som råder. Jag vet att jag fick berättat för mig en gång att Sam Pichoda, som är rådgivare till den indiska regeringen i innovationsfrågor, han sa att Sverige har en jättestor fördel i jantelagen. Och svenskarna som hörde det här stod ju som fallna från skyarna, för att det här är ju inte direkt en fördel, brukar vi säga. Men om man tittar på det indiska samhället så förstår man att du är inte mer värd än mig. Faktiskt är någonting väldigt positivt. Och just det här att vi har någon slags anda av att alla människor är lika mycket värda. Platta hierarkier och så vidare. Det är naturligtvis en väldigt god förutsättning för att bygga vidare då i användningen av design på. Alla ska kunna involveras på lika villkor. Så som sagt, jag håller med. Vi kan både inspireras, men vi har också väldigt mycket att ta inspiration och lärdomar av från andra länder. Och jag skulle vilja säga, inte minst viktigt i Sveriges roll för, i framtiden inom designområdet, är ju att Sverige kan vara en samskapare. En samskapande kraft tillsammans med andra länder i att designa lösningar för de här stora utmaningarna som vi måste lösa på global nivå. Klimatet, miljön, livsmedels- och vattenförsörjning, många utmaningar på hälsoområdet till exempel. Där krävs det ju verkligen att vi samskapar med andra länder för att vi ska kunna hitta lösningar.
Och där tänker jag också, om vi pratar om design som process, att det finns någonting, det här gränslösa och att jobba liksom över gränser. Man kanske pratar med folk som man inte hade pratat med annars. Att där har verkligen också design en sån liksom kraftfull process att kunna göra detta. Och det är helt fantastiskt det som vi pratar om och som verkligen, om man ska måla upp en bild i framtiden, att verkligen kunna med hjälp av design lösa de här frågorna.
Intressant. Jag skulle vilja tacka er för att ni kom hit idag och för att ni var med och delade med er av era bilder av vad faktiskt framtidens samhälle som designar sig själv skulle kunna vara och hur det kan se ut och vilken roll vi har allihopa. Så tack så mycket.
Tack själv för att vi fick vara med.